Hipp hipp hurra och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av intervjupodcasten Nemo möter en vän. Och det är jag som är Nemo Hedén. Och detta är avsnitt 272. Ja, herregud, nu börjar det bli några avsnitt. Veckans gäst är ingen mindre än multibegåvningen Therese Lindgren. Och veckans avsnitt är ett gratis avsnitt tillgängligt för alla. Och det kanske finns några där ute som inte har stenkoll på Therese Lindgren. Och då vill jag säga till er att Therese är en av de allra största vi har när det kommer till Instagram, när det kommer till videobloggande, när det kommer till YouTube. Hon är enorm helt enkelt. Och förutom det här så är hon även entreprenör och författare, så hon är lite av varje, en riktig multitalang med andra ord. Så det var ett fint samtal, det var härligt att prata med någon som också brinner för att lyfta tabubelagda ämnen. Det kändes som att vi pratade om många viktiga saker och jag hoppas verkligen att många av er lyssnare kan ta med något från det här avsnittet, för att det kändes som att vi berörde flera saker som är viktiga, och jag känner mig nöjd med det här avsnittet. Det var fint och jag tackar Therese väldigt mycket för att hon tog sig tid. Jag heter Nemo Hedén på Instagram och ni får supergärna följa mig där, då blir jag väldigt, väldigt glad. Vill ni mig något så finns jag på nemohedén@gmail.com och dit mejlar ni om ni vill önska gäster till podden. Eller om ni vill bara kolla läget med mig kanske. Ni kanske vill skriva och ja, säga tjena hallå bara. Det är alltid mysigt att få mejl och jag uppskattar det mycket. Veckans podd klipps precis som vanligt av produktionsbolaget LL Experience AB, som bland annat producerar Göteborgs podden. Så om ni behöver en duktig podcastproducent / klippare, gå då in på www.llexperience.se eller maila kontakt@llexperience.se. Tack LL Experience för ett gott samarbete. Men nu ska jag nog sluta babbla. Jag tycker vi drar igång det här fina samtalet. Plats på scen för Therese Lindgren i Nemo möter en vän, avsnitt 272. Rulla gingen.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja,
Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Nemo möter en vän med Therese Lindgren.
Tack.
Varsågod.
Vilken välkomnande, hej.
Det där var min välkomstfanfar. Alla får inte den.
Uppskattat.
Men du får den.
Tack.
Jag har skrivit videobloggare, influencer, entreprenör, författare. Vad har jag missat?
Jag har också ett skönhetsmärke som heter In The Beauty.
Mm, och det vet jag, men det tänker jag går under entreprenör.
Ja, jag förstår. Vad är definitionen av en entreprenör enligt dig?
Entreprenör är väl en företagare? Jag tror det, eller vad är det enligt dig?
Jag tror att entreprenör är väl mer en person som gillar att starta företag och gillar den processen.
Mm. Ja, kanske, jag vet inte.
Ja, jag vet inte heller.
Ja, ja, men det funkar i alla fall.
Mm. Ja. Ja, ja, absolut, tack.
Ja. Varsågod. Jag har en del äldre lyssnare som kanske inte har stenkoll på dig. Du är ju enormt, enormt stor. Men jag tror kanske den äldre generationen finns det några som kanske inte har så bra koll på dig. Om du tar 45 sekunder och presenterar dig för dem, vad säger du då?
Hur gamla är de här människorna?
Nej, men det är alltså 50-60 plus.
Okej. Okay. Mm. Jag tänkte, för min mormor brukar säga att jag är ju tv fast på internet.
Ja.
Men är man 50 plus så vet man ju vad YouTube är. Jag lägger ut videos på YouTube.
Mm. Mm. Kort och gott.
Ja, det är det.
Ja, ja. Men fan, du är väl störst nu? Ja. Jag läste, alltså inför den här intervjun så läste jag att du hade knäckt 1 miljon prenumeransvallen. Grattis till det.
Tack.
Det är enormt.
Ja, jätteroligt. Det beror lite på hur man räknar. Är störst flest visningar i månaden eller flest prenumeranter eller unika visningar? Vad är det som är störst? Liksom, så där kan man ju räkna olika.
Mm. Vad tycker du är störst?
Ja, då skulle jag nog säga att man är störst ifrån man har flest visningar per månad.
Mm.
Och där det finns ju en YouTube-kanal, eller en grupp killar som heter I Just Want To Be Cool. De har ju 2 stycken YouTube-kanaler, och slår man ihop deras visningar så har de fler visningar än vad jag har.
Du kanske får starta en till och slå ihop den där bara för att liksom krossa dem då.
Ja, exakt. Eller så kan jag bara gå med i I Just Want To Be Cool. Jag kan fråga.
Ja, de borde ju älska att få en ny tjej. De vill bara snubbar, eller hur?
Ja.
Perfekt. Men hur mycket spelar det här någon roll då, tänker jag? För nu är du så pass stor att du liksom har levt på det här i flera år och har allt det här som du har byggt upp. Hur mycket spelar växandet någon roll vid det här stadiet?
Inte mer än att det är roligt för mig. Det blir någon slags en bekräftelse och ett kvitto på att det jag gör fortfarande fungerar och att folk tycker att det är roligt. Men det har egentligen ingen betydelse när det kommer till införsäljning och få samarbeten till exempel. Eller, ja, det, ju större räckvidd jag får, desto större mer annonser kan jag få på mina videos.
Du, jag läste någonstans om hur du firade den här 1-miljonsvallen. Det var väl att du, kan du inte berätta, det var så himla fint. Jag blev så himla, alltså jag hade en fördom. Jag hade en fördom om inte om dig, men den här världen du representerar ändå, om man kan säga så, att det kanske inte, man brydde sig så mycket om sånt som du ändå engagerar dig i. Och jag har ju förstått att nu när jag har gjort research om dig, så har jag förstått att du bryr dig ju väldigt mycket om riktiga saker. Det här låter helt fel, men du förstår vad jag menar kanske någonstans.
Mm, jag förstår.
Kan du inte berätta vad du gjorde när du bräckte den här 1-miljonsvallen?
Jag visste att jag ville göra någonting för att fira. För ända sedan jag startade min YouTube-kanal för 6 år sedan så har vi alltid hållit på och firat, jag och de som tittar på min YouTube-kanal, när jag har nått 100 prenumeranter eller 200 000 prenumeranter. Alltid så här vid milstolpar så har vi firat. Och den här gången så kände jag att jag ville göra någonting som kändes bra i magen och som också skulle göra skillnad på riktigt. Och därför så valde jag att donera pengar för att kunna bygga en brunn, eller borra en brunn nere i Niger. För att då kommer den brunnen att ge de som bor där i den byn 1 miljon liter vatten ungefär i månaden, varje månad i 10 år. Så det tyckte jag var ett fint sätt att fira och liksom bygga den, eller vad heter det? Borra den här brunnen liksom i mina prenumeranters ära, så att säga.
Fy fan, jag vill nästan be om ursäkt nu. Det lät som att jag har en fördom att ni bara är ytliga och skiter i andra människor. Det var inte alls det jag menade.
Fast jag kan också förstå att man har den bilden, för att alltså, det är inte konstigt heller. Jag förstår det.
Okej, okay, så du tar inte illa upp?
Nej.
Nej, bra. Men varför blev det just Niger av alla ställen?
Det var Läkarmissionen som föreslog det.
Mm. Men fan vad grymt. All heder till dig att göra något vettigt av ditt kändisskap och din framgång. Det hedrar dig verkligen. Superkul att ha dig här. Vi har försökt att få till det här ett tag. Och vi bokade först i december, men då blev du sjuk.
Mm.
Och därför vill jag fråga så här, hur är dagsformen med Therese Lindgren, både fysiskt och psykiskt, så här i början på 2020?
Du, det är riktigt bra faktiskt. Det är mycket bättre än vad det har varit. Jag hade jättemycket magkatarr i december, men det börjar bli bättre. Jag har lagt om min kost och försökt lära mig mer om hur man ska äta för sin tarmflora och allt sånt där. Så att jag mår jättebra, och psykiskt också bra. Det är skönt när man kommer ur den här mörkaste perioden.
Mm. Men då kommer vädret som ett brev på posten och förstör vår mentala hälsa ändå. Som vi sa i hissen, det är jävla ruggigt väder det.
Ja, men det är i alla fall, det börjar bli ljusare på morgnarna. Det tycker jag hjälper mycket.
Det är alltid något. Men magkatarr, det låter ju jävligt allvarligt. Eller vad är det egentligen?
Du, det är ett samlingsnamn. Det heter egentligen funktionell dyspepsi. Kul att fråga, jag låter som en slags doktor här. Nej, men det är väl mer ett samlingsnamn för när man inte riktigt hittar någon anledning till varför man har ont i magen. Mm. Vad jag har förstått det som.
Mm. För vi hade en häst för alltså 15-20 år sedan, vår familj. Jag tror den dog av magkatarr.
Oj,
ja.
Nej men gud.
Ja. Nu ska ju inte du gå åt det.
Nej.
Det var inte det jag menade. Men det kanske är allvarligare på hästar.
Ja. Nej, men det kan bli allvarligt. Jag tror att det kan utvecklas till magsår och sådär. Men det känns som att jag har koll på läget.
Mm. Hur var jul och nyår?
Helt okej. Okay. Jag är inte så här superstor traditionsenlig firare. Utan det var flöt förbi liksom. Jag tror att man hade mer förhoppningar eller större förväntningar på både jul och nyår när man var lite yngre. Och sen kanske man har det när man skaffar barn också, när man har mer familj. Men som jag nu, 32 år, har en pojkvän men inga barn. Jul är inte så jätte speciellt, men det var fint att fira med familjen.
Du, som bekant så jobbar du med innehåll, pratar och skriver om dig själv dagarna i ända, kan man nästan säga. Det blir väl så att det konstant, alltså lampan konstant är liksom på för att...
På sätt och vis, man skulle kunna tänka att det bara handlar om mig. Men när man tittar på min YouTube-kanal till exempel, så är det ganska få videor som faktiskt handlar om mig. Jag gör ganska mycket tidigare, för ett par år sedan, så var jag skulle säga 90% av det materialet som jag gjorde handlade om mig själv. Då gjorde jag sådana vloggar när jag filmade vad jag gör hela dagen, och man fick följa mig i min resa genom psykisk ohälsa och när jag hade kärleksproblem och sådär. Men idag så gör jag mer den typen av video som handlar om annat. Typ att jag delar med mig av lifehacks, eller jag kan visa sminkvideos, eller du vet, sånt som inte handlar så mycket om mig som person.
Är det en medveten utveckling att gå ditåt?
Ja, det är medvetet på så sätt att jag har gjort det medvetet för att jag ser att det fungerar bättre för mig just nu. Men inte medvetet på så sätt att jag gör det för att jag inte vill vara personlig eller för att jag inte vill prata om mig själv. Utan jag följer liksom, det känns som att jag alltid står på en surfbräda liksom och hänger med vågen, att mina följare bara tar mig dit.
Men det här med integritet då? Hur svår är den avvändningen? Alltså, eftersom att du gör mycket, trots allt ganska mycket innehåll om dig själv än idag, måste du göra, antar jag. Men var går din gräns? Har du en tydlig sån gräns där sånt här snackar jag aldrig om? Eller är det mest här, beror på sammanhanget? Eller hur funkar det där?
För mig har det verkligen varit en resa. Jag tror att jag hade lite mindre integritet för ett par år sedan, och särskilt för 5-6 år sedan när jag startade min YouTube-kanal. Och det där har jag liksom fått lära mig allt eftersom, vart min gräns går. Jag har inte någon tydlig policy så att jag vet exakt att jag går hit men inte längre, utan det sitter mer i magen, tror jag.
Är det samma nu, alltså de här gränserna, som för liksom 5-6 år sedan? Tror
du? Nej, utan för 5-6 år sedan så pratade jag nog ännu mer. Jag värnade inte lika mycket om min integritet.
För att du har ju ändå gjort lite av en grej, i alla fall tidigare, som du säger, att prata mycket om psykisk ohälsa och viktiga ämnen, mörka ämnen som kanske inte alla pratar om. Du var ganska tidig med det. Nu är det nästan som en trend att prata, alltså vi måste prata om psykisk ohälsa och allt vad det nu är, vilket är skitbra, men du var ganska tidig med det. Och då undrar jag, kan du känna en skyldighet gentemot dina följare och lyssnare och sådär, att liksom... Att prata om jobbiga ämnen, att lyfta på tabun kring det, för att du har gjort det tidigare. Förstår du vad jag menar?
Ja, men jag känner inte någon skyldighet, nej.
Vad skönt.
Ja.
Du, eftersom att du är en innehållsmänniska, som vi sa, vad skulle du vilja prata om idag, om du fick välja? Om du fick välja helt fritt, vad tycker du att du inte får prata tillräckligt om när du är intervjuer?
Svår fråga, va?
Väldigt svår fråga. Jag har ett svar, men det kanske inte just vad jag känner att jag inte får prata om i intervjuer. Men däremot så kan jag ofta känna att jag har stor erfarenhet av hur det är att jobba på internet. Och jag har stor erfarenhet av att jobba med företag som vill bli stora i sociala medier. Och det är en kompetens som sällan eller aldrig utnyttjas. Det finns så många företag som vill göra samarbeten med mig på Instagram eller på YouTube för att de själva vill växa i sociala medier. De flesta vill ju såklart göra samarbeten med mig när de vill sälja produkter eller de vill sälja sina tjänster. Men väldigt många gör ju också tävlingar på min Instagram och sånt där för att de vill få fler följare. Men sen så vet de inte riktigt hur de ska förvalta det, och de har svårt att veta hur de ska behålla sina följare. Och där kan jag känna så här ibland att varför utnyttjar man inte mig som kompetens där och frågar mig? För att jag har gjort företagssamarbeten 350 gånger. Jag vet vad som fungerar.
Vad fungerar då?
Framförallt när det kommer till både YouTube och Instagram och egentligen alla sociala medier, så måste det finnas ett värde i att följa dig som företag. Jag följer jättefå företag. Och det är ju för att jag inte är intresserad av att få upp reklam i mitt flöde bara, utan jag vill ju få ett mervärde. Så följer jag ett företag som producerar kläder, så vill jag kanske få mer stylingtips, eller inte bara inspiration, det räcker liksom inte, utan då kanske jag vill få mer information om vart är kläderna gjorda, eller jag vill bli utbildad. Jag vill få någonting, helt enkelt.
Men har du människor omkring dig som du bollar allt sånt här med, eller är du bara Så self-made vet jag att du är, men nu när du är så pass stor idag, har du någon manager, mentor som du bollar stora beslut med? Eller är det bara du går på din magkänsla? Funkar det?
Nej, jag har ingen manager eller någon mentor runt mig sådär. Jag jobbar med ett säljnätverk som hjälper mig att sälja en del samarbeten, men annars så är jag ensam.
Mm. Så du tar åt dig all heder för succéerna och slår på dig själv för alla fiaskon?
Ja, men så är det, verkligen.
Fan, det är ändå intressant, för du är ju så pass stor att du gör allting själv. Det, men det kanske är gynnsamt också.
Har du någon manager eller folk som hjälper dig?
Det är väl... Jag har ju där podden ligger liksom. Och de bollar ju saker med så här. Men jag är nog lite sammantänkt där, att det är ganska skönt att inte skylla på någon om någonting inte funkar. Och att jag också vet allt vad som händer liksom. För att jag tror att det handlar mycket om... Jag tror att du har ju också skrivit din bok helt själv, eller dina böcker själv, eller hur?
Ja.
Och jag brukar ju lägga mycket värde i att jag skrev min bok själv. För det är ju i en tid, som du vet, så använder ju typ alla spökskrivare. Så jag vill ju göra allt själv. Jag skrev mina föreläsningar själv, jag skrev min bok själv, jag har gjort podden allt själv. För att det känns som att då har jag ingen att skylla på om det inte blir bra. Och så vet jag exakt vad, liksom, så här, vad jag har gjort på något sätt. Jag kan liksom inte så här... Om någon klagar på någonting så, det här har inte jag så bra koll på. Det känns som en trygghet i mig. Men det är klart, det är både positivt och negativt. Och ibland kan man ju känna att man vill ha någon att bolla med. Men då har jag ju folk i branschen som man kan, alltså poddkollegor, andra intervjuare som man kan, hörru, det här är vad jag är med om, är det normalt och sådär liksom. Så det finns ju alltid människor.
Mm.
Jag antar att du också har liksom säkert någon influencerpolare.
Ja, men exakt.
Ja, som man kan bolla saker med om det behövs. Men det skönaste är nog egentligen att göra det själv.
Ja. Har du kontrollbehov?
Vet inte, alltså, det där är intressant. Jag intalar mig själv att jag inte har det, men om man lyssnar på mig nu, den här senaste harangen på en minut, så låter det som att jag har det, va? Eller hur? Ja, jag tror nog kanske det. Har du det?
Ja, mycket.
Ja, men vad skönt. Det är ju två. Ja. Men det är både och det där. Så. Allt är både och, va? Ja, det är inte lätt. Det hade varit lätt att vara säker på någonting, men det är man ju aldrig. Nyans, 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 eller hur? Jag tycker vi ska spola tillbaka bandet lite. Visst är du från Nynäshamn?
Stämmer.
Ja. Slutstationen,
ja.
Pendeltåg.
Exakt, ja. Symboliskt nästan.
Ja, verkligen.
Änden.
Hur länge blev du kvar där?
Jag bodde där tills jag var 16.
Ja. Hur var Nynäshamn att växa upp i?
Det var väldigt tryggt, väldigt... Där jag växte upp var typ så här medelklassområde. Bodde med min mamma och pappa. Hade en lillebror.
Mm. Vad var dina föräldrar för typer?
Pappa egenföretagare som präglat honom jättemycket. Verkligen präntat in i huvudet på mig också att jag ska bli egenföretagare. Det är så skönt att vara sin egen chef. Vet. Och mamma, hon, när jag var riktigt liten så jobbade hon på dagis. Eller förskola. Och sen så började hon jobba på kommunen.
Mm. Vad har du ärvt från din mamma och din pappa? Din pappa var inne på företagandet. Om vi säger mamma då?
Har jag berättat att jag är med i Mensa?
Nej.
Nej.
Fan, det visste jag inte.
Men jag är inte, och det säger jag med all ödmjukhet, att jag är inte särskilt allmänbildad och inte smart. Att ha hög IQ behöver ju inte betyda att man är smart. Men jag tror att jag har fått hög IQ från min mamma. Hon har också så här bra IQ, du vet, att man kan lösa problem och se matematiska formler typ. Sånt är vi bra på. Men för den saken skulle vi inte särskilt allmänbildade. Mamma är, men inte jag lika mycket.
Så du är med i Mensa?
Ja.
På papper alltså?
Ja, på papper. Jag har gjort Mensa-provet flera gånger.
Fan vad mäktigt. Men jag tycker det är mäktigt.
Ja. Jag tycker också det. Ja, det är supertöntigt på ett sätt. Men...
Ja, men alltså, jag tror att det är mest, de som tycker det är töntigt är nog mest bara avundsjuka. Som vanligt. Alltså, jag skulle vara skitstolt över det på riktigt. Men hur stor procent är det som kommer med där? Om man gör testet?
Du, jag kommer inte ihåg på rak arm faktiskt.
Ganska låg, va? Typ några procent på det.
Ja, jag tror det.
Fy fan, nu blir jag lite nervös här. Nu är du upp på tån igen.
Nej.
Prestationsångest.
Ja, precis.
Det räcker inte med att du är superframgångsrik. Ska vara smart också. Ja. Det var det. Men din skoltid då? Berätta om vilken roll tog du i plugget?
Ja, i efterhand tror jag att jag liksom efterkonstruerat min skolgång lite grann. För jag har alltid tänkt att jag var lite utanför, att jag inte hade några kompisar, att jag alltid fick kämpa. Men sen har jag pratat med personer som gick i min klass 1-9 så hade de bilden av att jag var liksom den populära tjejen. Mm. Så jag vet inte riktigt, det är svårt att sätta finger på det där. Men det kan säkert vara så att många känner igen sig, att man kanske känner sig lite utanför alltid, men att man kanske inte alltid är det.
Men gud vad hemskt. Tänk, då har alltså dina polare som ser dig nu så här, videos och så här, och när du pratar om skoltiden var jättetuff, och de bara, men du hade det asrätt, ja, skoltid.
Ja, exakt.
Fy fan vad hemskt.
Ja.
Sitter där inga miljoner tittare och pratar om hemskt hade det.
Superprivilegierad och sitter, nej jag skäms när det är så, men jag hade en helt annan bild.
Ja men så kanske det är då, det kanske... Men eller så är man bara så jävla osäker när man går i skolan, att
jag
man
tror det.
Att allt är så tufft.
Ja, exakt. Mm. Men man kan ha det mycket, mycket värre än vad jag hade det. Jag hade det lugnt och fint.
Mm. I Nynäshamn.
I Nynäshamn.
Din lillebrorsa då? Var, är ni tajta?
Ja, absolut.
Har ni alltid varit det?
Ja, han är 3 år yngre. Jag har alltid varit verkligen en storasyrra.
Mm. Vad tycker familjen om ditt val att vara offentlig person?
Till en början så tror jag att båda mina föräldrar hade lite svårt att förstå hur jag ska kunna försörja mig på att lägga ut videoklipp på internet. Och sen när de såg att jag kunde tjäna pengar på det, så tror jag att de tänkte att det var lite så här dagslända. Eller du vet, man har sett personer som har varit med i Paradise Hotel som kanske inte överlever 2 säsonger. Och lite så tror jag att mina föräldrar tänkte att det skulle vara med mig också. Så här, ja men Therese, det är jättebra att du har många som tittar nu, men hur kommer det vara om 3 månader? Säg inte upp dig för guds skull. Men nu när de har sett att det fungerar och det har gått flera år, så är de superstora supporters, båda två.
Jag tror du skulle säga så här: nu när jag ger dem en bil varje jul, så tycker de att det här är jättebra.
Oh, gud.
Så länge jag ger dem 4% så är det här helt rätt i hjärtat.
Vad hemskt.
Ja. Okej, okay, du är 16 år när du lämnar Nynäshamn.
Ja, jag trodde du menade att jag var 16 nu. Nej.
Ja, är det 16 år? Du har hunnit med så mycket. Vilken grej.
Fantastiskt.
Ja,
jag var 16 då. Yes. Ja.
Och är känslan så här, nu ska jag till storstaden och...
Ja, exakt så. Mm.
Vart drar du? Vad är planen?
Nej, men jag kom inte hela vägen. Haninge kom jag till. Så det var halvvägs.
3 stationer.
Ja, exakt. Nej, för jag skulle söka gymnasiet. Då valde jag att söka i Haninge. Eller jag sökte både i Stockholm och i Haninge, men kom inte in i Stockholm. Mm. Så då blev det Haninge.
Vilken linje?
Samhälle heter det,
tror jag. Vad tänkte du om livet då? Vad var drömmarna och målen?
Målet var att bli festfixare.
Som Mikael Bindefeld?
Ja.
Var han förebilden?
Ja. Kanske inte som person, men jag tänkte så här: wow, tänk att få jobba som festfixare.
Uh-huh.
Jag var verkligen inne, från att ha haft det lite kämpigt så där i skolan, så tänkte jag att, eller jag kände ju att det var kämpigt. Kände mig osäker. Det kändes som att det var jobbigt att ha få vänner. För när jag gick i skolan så var det väldigt mycket så att jag var en sån person som aldrig hade ett tjejgäng, utan jag hade en bästis. Mm. Och när den bästisen kanske hittade en ny bästis, då var det ju panik liksom, så att...
Det här tror du, med dina polare från då, säger att du hade massa tjejvänner.
Ja, exakt. Helt skevt. Men så då, jag tror att då i gymnasiet så tänkte jag så här: om man blir festfixare, då får man ju alltid gå på alla festerna. Då kan man aldrig bli utanför. Just det där med utanförskapet och vara ensam är någonting som jag har varit rädd för väldigt länge, tror jag. Ända sedan skoltiden. Så jag tror att det var därför som jag tänkte så här: nu ska jag bli festfixare. Så det var tanken i gymnasiet. Men så tänkte jag att jag går samhällslinjen för att den är bred, och så kan jag vidareutbilda mig ifall jag får för mig något annat sen.
Festfixare för att få vänner. Ganska mörkt.
Ja, verkligen. Och sen efter gymnasiet, då flyttade jag till Nyköping och gick en festfixerutbildning.
Finns det?
Ja, den hette evenemang och projektledning. Så då skulle jag bli festfixare där.
Och där är Mikael Bindefeld rektor.
Exakt. Nej, det var han inte, tyvärr. Nej. Men där insåg jag ju att jag är ju superintrovert. Mm. Jag hatar ju att gå på fest. Och ännu mindre att hålla i en fest. Så det var ju jättebortkastat.
Det är så jävla intressant alltså, hur man kan ha en bild i sitt huvud om vad man vill. Sen när man väl kommer dit så fattar man att jag passar inte in alls. Konstigt att man inte känner sig själv alls.
Men tur då att man bor i Sverige ändå och kan ändra sig.
Mm.
Jag tänker, ifall man hade lagt liksom 1 miljon på den här utbildningen, sina föräldrars sparpengar som de har sparat hela livet, då hade du ju aldrig gått och ändra bana.
Nej.
Så det är jag tacksam över.
Nej, men sånt där hör man ju. Alltså jag har ju en kusin som pluggade 5 år tror jag till ingenjör. Och sen när han var klar med det så bara insåg han, nej det här vill inte jag bli. Så nu pluggar han 4 år till läkare. Liksom, man bara, alltså, du har ju pluggat 5 år till den här grejen. Det är så jävla skruvat. Det är 5 år du aldrig får igen liksom. När jag hör det så ryser jag bara så här. Alltså tid är det som vi inte har.
Oj men gud.
Ja det är skruvat. Men okej, okay, du är alltså vid den här insikten då att det här ska ju inte du göra, du ska inte bli festfixare. Vad händer då? Hur tar du dig framåt från det?
Jag pratar med mina föräldrar. Min pappa vill jättegärna att jag ska lära mig spanska. När han var i min ålder som jag var då så skickade hans pappa honom till Tyskland för att han skulle lära sig tyska. Och pappa sa att jag kommer skicka dig utomlands för nu ska du lära dig ett annat språk. Så då fick jag välja vilket land jag ville åka till och så skickade han mig till Spanien. Mm. Och jag var inte alls särskilt sugen på det egentligen, för att jag ville mest komma igång och börja jobba. Då var jag 20 år eftersom att då hade jag gått gymnasiet och sen hade jag gått den här 2-åriga yrkesutbildningen. Så jag ville mest börja jobba och sådär. Men pappa skickade mig till Barcelona där jag bodde i 4 månader hemma hos en värdfamilj. Och så lärde jag mig spanska, gick i skolan där nere.
Hur är det med spanskan idag?
Ingenting fastna. Nej, ingenting.
Tråkigt.
Ja, jättetrist. Men ändå bra erfarenheter. Och jag växte väldigt, väldigt mycket av att vara i ett annat land helt själv. Det var jättekaraktärsbyggande för mig. Så jag är ändå tacksam över det trots att jag inte har kvar spanskan.
Hur var spanskan direkt efter? Var det flytande då?
Nej, inte flytande. Men jag kunde ändå förstå flytande.
Mm. Och du kunde ta dig fram i landet?
Ja, absolut.
Ja. All right, ja, du kommer hem från Spanien, 4 månader har du varit där.
Och... ja, och jag är hemma 10 dagar, sen åker jag till Australien och så är jag där i 10 månader med en kompis. Vi var backpackers och gjorde sånt som backpackers gör.
Hoppa bungee jump.
Inte bungee jump, men fallskärm och klappa koala och lite sånt där.
Och hur många år är det från Australien tills du tar ett beslut om att börja blogga?
2, 3 tror jag.
3 år?
Mm.
Vad hände de åren?
De 3 åren så jobbade jag som mediesäljare. Jag jobbade dels som säljare på 3 och sålde mobiltelefoner och mobilabonnemang till en början. Men sen började jag jobba som mediesäljare.
Det var du bra på?
Det var jag bra
på. 3, eller hur?
Men ganska, ja. Faktiskt.
Vilket år var du på 3? För jag var på Telenor Express typ samtidigt. Konkurrenten.
Nej, ja, för jag var på 3 Action.
Vi är ju 3 Action, eller hur? Vi var ju verkligen konkurrenter. För i de gallerior som ni inte stod i, stod vi.
Ja,
det var 3 Action och det var Telenor Express.
Just det, ni fick stå de dåliga gallerierna. Just det.
Var det så?
Nej, jag vet inte.
Men vadå, vilket år var du på 3? För det kanske var samtidigt som jag var på Telenor.
Jag måste ha varit 22. Är du också 87?
Ja. Vi är samma underbara årgång.
Ja, när jag var 22 typ då.
Ja.
Hur gammal var det?
Ja, jag var 22.
Ja. Då jobbade vi säkert samtidigt.
Vi kanske stod och hatade på varandra i någon galleria någonstans i Sverige.
Du var också bra kan jag tänka mig.
Ja, men jag var bäst.
Ja, jag förstår det.
Jag tjänade mycket pengar då, för den åldern också. Det var ju så konstigt för att slänga sig in i den där världen, man fick ju inte ha ett samvete heller.
Nej.
Så var det verkligen.
Åh gud.
Ja, men det var hemskt.
Jag vet, man kan lite ångest efter.
Ja men gud, alltså jag har så hemska minnen från den här perioden. Hur man så här sålde på tanter och gubbar abonnemang som de verkligen inte behövde. Men man själv bara, du, 99 spänn i månaden, du får ringa för hela summan, du får mobil här, klicka på här. De bara, okej, vart då?
Aj gud, men de har lagt ner det där va? Med...
ja, det var för mycket ånger, det var för mycket fulsel. Så hela skiten bara lades ner. Och det var ju, jag minns alltså det är så jävla jobbiga minnen. Men jag kan ha minnen från att någon tant ringer mig och bara, du sålde en telefon till mig igår och jag ångrar mig, jag behöver inte den. Och jag bara, det finns ingen ånger, hej då.
Åh gud, det är så jävla mörkt.
Det var hemskt. Alltså, jag skäms över det. Det var otroligt uselt alltså.
Ja.
Men mycket pengar tjänade man.
Ja, det gjorde man faktiskt. Och för första gången typ i sitt liv också.
Det var ju det. Det var liksom gå från, alltså jag jobbade på kassan på ICA innan. Gå från det liksom till att bara... jag känner 60 000 i månaden på Telenor Express. Och bara så här, vad är det som händer?
Ja.
Men det var ju verkligen inget jobb för själen.
Nej, här, gud, man blev helt slut.
Man ruttnade inifrån.
Död, ja. Tom, usch.
Verkligen, ja men intressant. Då har vi ännu mer likheter än bara vilket år vi är födda på.
Veckans Nemo möter en vän görs i samarbete med Mendly. Och nu är ni nog några där ute som rycker lite på ögonbrynen och tänker så här, Fast Nemo brukar ju aldrig göra samarbeten. Han har ju aldrig sponsrade avsnitt. Och det stämmer, det har jag aldrig. Jag gör ju inte sånt. Men här finns faktiskt en väldigt naturlig koppling och en fin tillhörande historia som jag tänkte berätta för er nu. Jag tror att många av er har trott att jag har mått jättebra hela tiden sen jag blev nykter och drogfri. Och självklart har livet blivit enklare och bättre sen jag tog tag i mitt missbruk för 4,5 år sedan. Jag skulle ljuga om jag sa något annat. Men livet är ju alltid livet och det kommer ju komma motgångar och svackor och dalar oavsett om man väljer att vara nykter och drogfri eller vara kvar i sitt kaos. Och så var det för mig för nästan 2 år sedan. Då hade jag nått till en ganska jobbig punkt. Jag kommer ihåg det så väl. Frida hade skrivit...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag har fått en ny kille och det var otroligt tungt. Jag mådde väldigt dåligt över det. Och jag trivdes inte alls i mitt innebandylag, minns jag. Det var en dålig stämning där och podden var inte rolig den heller. Det, liksom, det här är saker som jag levde för. Podden och innebandyn, det var liksom det bästa jag hade. Och det var inte kul alls. Och det skrämde mig väldigt, väldigt mycket. Men kanske värst av allt, jag mådde inget bra på insidan. Jag kände mig tom, jag kände mig orolig, ensam och ganska ångestladdad hela tiden. Så jag gjorde det enda rätta vid den här tidpunkten. Jag vände mig utåt och jag kontaktade Sebastian Ralf som var en terapeut. Och tillsammans så tog vi oss upp ur den här svackan. Han hjälpte mig upp, han gav mig verktyg så jag kunde... må bättre ganska snabbt igen och det är jag oändligt tacksam för. För att det var läskigt att söka hjälp. Det var läskigt att erkänna att jag mådde dåligt även i nykterheten. Men det kändes otroligt bra efteråt när jag vågade göra det här. Och denna Sebastian Ralf har nu startat Mendly. Han har tagit chattterapi till Sverige. Och vad är då Mendly? Jo... Mendly erbjuder kostnadsfri chattterapi med legitimerade psykologer. Det betyder att du är igång redan samma dag som du laddar ner appen. Och sen kan du skicka text, röst och videomeddelanden när som helst och hur ofta du vill. Och din terapeut svarar varje vardag. Ja, ni hör ju själva, detta är väldigt bra grejer. Jag vill rikta ett stort tack till Mendly som gör denna podcast möjlig. Tack Mendly. Men berätta då. Det här har du fått berätta säkert 100 000 gånger. Men du kommer få berätta det en gång till.
Det gör jag så gärna.
Gör det. Berätta vad som hände när du började den bana du är inne på idag.
Jag tror, alltså hur jag började med min YouTube-karriär.
Ja, men alltså, hur du började liksom uttrycka det på internet på något sätt.
Mm. Jag jobbade som mediesäljare och under den perioden som jag jobbade som mediesäljare så fick jag jättedåliga vanor av att jag började dricka mycket alkohol. Jag fick ett helt annat fokus från att vara ganska grundad. Det typ började släppa lite grann när jag jobbade på 3 tror jag. Att så här, tjäna pengar och åkte runt mycket i Sverige, träffade nya människor hela tiden och var en del fest. Och sen när jag slutade på 3 och började jobba som mediesäljare så fortsatte jag med festandet och var fortsatt typ samma mentalitet. Och var fortfarande så här, tjäna mycket pengar, jaga någonting som egentligen inte är viktigt men som kändes viktigt där och då. Och det fick mig bland annat det, men med mycket annat såklart så blev jag utbränd. Och det var många faktorer, att jag jobbade för mycket, att jag drack för mycket, att jag åt för lite, att jag... hade helt andra krav på mig själv än, eller min självbild stämde inte överens med vem jag egentligen var, tror jag. Och efter att jag hade blivit utbränd då från det här jobbet som mediesäljare så var jag sjukskriven i 9 månader. Och under de 9 månaderna så försökte jag hitta olika sätt att typ underhålla mig på. För att jag blev sjukskriven för utmattningssyndrom. Men har haft mycket problem med panikångestattacker. Att jag fick panikångest varje dag när det var som värst. Och jag fick alltid de här panikattackerna när jag åkte buss eller när jag åkte bil eller när jag åkte tunnelbana eller när jag var i matbutiker.
Och kan jag få pausa där bara? Jag har en fråga om just det där. Den första gången du får panikångest, minns du det?
Ja, det var i ett mötesrum. Jag skulle hålla i en liten dragning på en mediebyrå som mediesäljare då. Och då kände jag hur det började bli varmt i rummet och det började bli svårt att andas. Jag kände mig yr. Jag hade varit supernervös inför det här mötet. Och jag försökte öppna fönstret och det gick inte och jag började svettas. Och det var som att jag hade två dricksglas för öronen. Att ljudet bara snurrade runt och ekade. Och det svartnade för ögonen och jag började må superilla. Och det var min första panikattack där och då. Och sen eskalerade det och jag kräktes. Och jag tror att jag svimmade bort där för någon stund. Men sen kom tillbaka direkt som man gör när man har panikångest. Och sen direkt när jag kom ut därifrån. För jag sa till dem som jag skulle ha mötet med att jag tror att jag har fått influensan. Eftersom att det kom så plötsligt så kunde jag inte föreställa mig att det var något annat. Eller alternativt en stroke. Men sen, det var ju inte en stroke. Och sen när jag kom ut från det där mötesrummet ut på gatan igen så mådde jag helt okej. Och det där började hända oftare och oftare. Så att jag hade först ingen aning om att det var panikångest. För jag hade aldrig ens hört talas om ordet panikångest. Utan det fick jag lära mig när jag för första gången åkte, första och enda gången som jag åkte ambulans. För då fick jag en panikattack och var helt säker på att nu håller jag på att dö. Och då fick jag hjälp att ringa till en ambulans som hämtade mig och så kom jag till sjukhuset. Och där, efter att de hade tagit prover på mig, så fick jag ett nummer till en psykolog. Och då började vi prata panikångest.
Och det här var just i den vevan där när du jobbade med mediaförsäljning?
Ja, exakt. 2010 var det. Ja, så att de här panikångestattackerna fick mig i alla fall att bli sjukskriven, eller den här utmattningssyndromet med panikattackerna. Och jag gjorde helt fel istället för att exponera mig för sånt som jag tyckte var obehagligt. Jag borde ju bara fortsätta åka buss eller borde fortsätta gå i butiker och sånt där. Så tänkte jag helt tvärtom att så här, nej, nu ska jag ge mig själv en paus. Nu ska jag bara sova och vara i min lägenhet. Och då blev det tvärtom då, att när jag isolerade mig så blev det ännu större tröskel att ta sig ut. Och panikångesten blev ännu värre de gångerna som jag väl gick ut. Och de här 9 månaderna var inte alls bra för mig att vara sjukskriven, eftersom att jag gjorde helt fel. Det var säkert bra för mig att få andrum och få vila och få landa lite grann i vem jag är. Jag behövde tiden att tänka. Men jag gjorde som sagt helt fel där, att jag inte exponerade mig mer. Och under de här 9 månaderna så började jag kolla mycket på YouTube, för att det passade mig väldigt bra det mediet. Det var så svårt att ta sig igenom en lång film. Det var svårt med koncentrationsförmågan under så många timmar att kolla på en film. Och det var tungt att kolla på nyheter. Det var för jobbigt att läsa en bok, för eller bokstäverna bara hoppa. Och då upptäckte jag YouTube. Och sen i takt med att jag började må bättre och också fick tillbaka min egen kreativitet, så fick jag för mig att jag skulle starta en egen blogg. För att jag hade fått något slags nyfunnet där skönhetsintresse under de här 9 månaderna när jag kollade mycket på YouTube. Så då startade jag en blogg där jag skulle skriva om smink, tänkte jag. Och det var 2012-2013. Och sen på den här bloggen så tänkte jag vid något tillfälle att så här, jag tror jag ska blanda upp lite grann med att ha rörligt material. Så då filmade jag mig själv när jag sminkade mig och la ut på YouTube. Och sen så insåg jag att det var fler som tittade på mina YouTube-videos än bara var folk som läste bloggen. Så den där bloggen överlevde inte särskilt länge. Och jag började ganska snabbt att göra YouTube kontinuerligt. Alltså lägga ut videos varje vecka.
Small det till direkt? Eller minns du en särskild tidpunkt där det bara så här, bang, nu händer det? Eller var det sakta men säkert?
Ja, det var sakta men säkert, organiskt och väldigt kontinuerligt. Så här att varje video ökade med 200 visningar och sen 400 visningar och sen 600 visningar.
Minns du ett ögonblick där du kände så här, fan nu kan jag ju leva på det här, nu är det här mitt jobb, fan vad konstigt? För det måste vara en ganska märklig grej att som en grej, alltså en grej som börjar som du beskriver, en ja men hobby, alltså sminkvideos, låter ju som en hobby egentligen. Och sen så vart det ditt jobb. Alltså den förvandlingen.
Jo, men jag kommer ihåg, för att när jag hade varit sjukskriven där ett bra tag så började jag hålla på lite grann med blogg och YouTube. Men det var ju inte så att jag kunde försörja mig på det. Och då fick jag möjligheten att arbetsträna hos Röda Korset. Så att jag jobbade på Röda Korset en dag i veckan, eller om det var 2 dagar i veckan. Och sen när jag insåg att så här, gud, jag tjänar mycket, mycket mer på min YouTube-kanal än vad jag gör på Röda Korset. Även fast jag då hade trappat upp och jobbade nästan heltid. Då tyckte jag att det var galet. Så här, gud, alltså, men gud, jag tjänar mycket pengar. Även fast det inte var så mycket pengar då, men det var mycket för att vara en hobby. Mm.
Hur mycket tänkte du, eller tänker än idag, angående det här med att vad du lägger upp videos om? Är det videos som du vet går hem hos folket, eller är det grejer som du känner att det här vill jag göra en video om? Hur mycket...
Jag har titlar som jag vet går hem hos folket. Mm. Men sen försöker jag springa in såna ämnen som jag själv tycker är roligt. Mm. Och både så här, för mig är det viktigt att komma ihåg och också förmedla att så här, jag gör underhållning. Jag får ofta mycket kommentarer om att så här, Therese, du borde prata ännu mer om bränderna i Australien, eller du borde prata ännu mer om psykisk ohälsa, eller varför pratar du inte om mens, varför pratar du inte om oskulden, eller varför pratar du... Man vill att jag ska prata om så mycket viktiga saker, vilket jag förstår och vilket jag också försöker göra, men jag kan inte bara prata om de sakerna, för att då kommer jag få färre visningar och till slut inte ha några visningar alls, för att det ser ju på min statistik när jag väl försöker att prata om sånt. Så titlarna är alltid så här klickvänliga och hjärndöda typ, men sen försöker jag springa in sånt som är viktigt och på riktigt i mina videos.
Vilken är den klickvänligaste titeln?
Som jag har haft eller som man kan ha överhuvudtaget?
Både och.
Överhuvudtaget, jag är gravid. Mm. Den är bra. Mm. Men sen, som jag har haft, Anders har gjort slut.
Mm. All right. Du, vi ska köra lite snabbfrågor.
Oj, oj,
okay. Ja, är du redo?
Ja, jag är så redo.
Jag är så redo. Ja. När grät du senast?
I december på grund av min magkatarr. Jag tror jag har utvecklat någon typ av, eller det har jag fått höra från, jag går ganska regelbundet i terapi. Det här är ju inte snabbt svar kom jag på nu, men jag ska bara förklara klart nu då. Att jag går ganska regelbundet i terapi med anledning av att jag har fått väldigt mycket hypokondriska tendenser som ställer till det ganska mycket för mig. Och nu i december när jag fick de här magkatarren, du vet, när man går runt och är så rädd för att man ska bli sjuk hela tiden, och man är rädd för att man ska kräkas, och så när det händer, då är det det värsta som kan hända, för att då har jag ju fått alla mina farhågor bekräftade. All den här oron som jag har burit på, den blev lite bekräftad, så här, att vilken tur att du oroar dig, för att du hade ju rätt, rest, du blev ju sjuk. Mm. Och då grät jag för att det var så hemskt att vara sjuk, tyckte jag. Mm.
Du får utveckla svaren hur mycket du vill.
Okej, okay. Ja, bara... men nu vill jag svara fort.
Okay. Mm. Rekommendera en tv-serie.
Jag kan inte.
Ingen tv-serie?
Nej, jag blev jättestressad nu. Nej, jag kollar väldigt lite på tv. Eller får man säga liksom Netflix-serier och sådär också? Ja, ja. Jag tänkte att det måste vara tv-tv. Har du någon?
Jag såg ganska nyligen Bron.
Nej.
Nej, den tycker jag om. Och sen Innan vi dör. Nu ser jag två svenska serier här.
Ja, bra.
Ja, det blev så. Och jag såg nyligen den här You.
Mm-hmm, men gud, du kollar på mycket serier.
Ja, det blir så när man är gravida och så här. Vi ligger mest hemma liksom och inte gör så mycket. Det blir mycket Netflix nu. Men du måste kunna komma på någon serie.
Nej, men jag är så himla dålig på det. Jag kollar ju bara på YouTube hela dagarna.
Ja.
Ja, det är ju det enda jag gör. Men jag har som nyårslöfte att jag ska kolla på 52 filmer i år. För att jag är väldigt dålig på att kolla på film också. Så jag har nyligen sett Pulp Fiction här för första gången. Det var ju väldigt bra film.
Verkligen. Ja, men det är okej. Okay. Det var egentligen en fråga som kommer sen. Men du svarar på den nu då. Det är bra. Det är ändå intressant. Du kommer inte på en enda tv-serie.
Oj. Handmaid's Tale såg jag. Den var bra.
Bra, där kom den. Perfekt. Paradrätt. Vad lagar
alltså som,
du?
Som jag bjuder på, ja, eller som jag äter
bjuder,
själv?
Vad bjuder du helst på? Vad är du bäst på att laga?
Jag är jättedålig på att laga mat, Nimo.
Men någonting kanske du kan, som du tycker att du gör gott i alla fall. Någonting nu.
Alltså, vet du, jag är ju bra såna här hälsotallrikar. Man kan säga hälsotallrik. Alltså,
hälsotallrik.
Lite jättebra. Sallad, men god.
Skitbra. Vad missbrukar du?
YouTube, tror jag.
Minne du helst vill förtränga. Har du något minne som du vrider sig i magen när du tänker på, som du önskar att du inte ens...
Ja, det var väl tiden på tre då.
Skitbra. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Jakt.
Bra svar. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Överanalyserar.
Vad lägger du mest pengar på?
Mat.
Vad tror du andra tänker på när de tänker på dig? Både som offentlig människa och dina kompisar.
Jag tror att som offentlig människa så tänker många på psykisk ohälsa. Och mina kompisar tänker nog på att jag jobbar mycket.
Mm. Bra. Jag hade också favoritfilm, men du kan ju få säga Pulp Fiction.
Ja, jag säger Pulp Fiction.
Var det så bra?
Nej, det var den inte. Det var mycket dialoger.
Ja.
Som jag liksom, jag tappade lite intresset. Jag är dålig på film, så jag har ingen.
Nej, det är okej. Vi har också ett gäng lyssnarmail.
Nej.
Mm, 12 stycken.
Oj, oj, oj.
Mm, är du med?
Ja.
Första mejlet var du inne på tidigare lite grann, men du kan få utveckla kring det. Berätta om din relation till terapi. Har du gått mycket? Har det hjälpt? Vad är din erfarenhet?
Jag tycker att det har hjälpt mycket att gå i terapi. Jag har gått i både psykodynamisk terapi och KBT. KBT har hjälpt mig supermycket. Psykodynamisk har hjälpt mig jättemycket också.
Vad är skillnaden?
Psykodynamiskt så pratar man mer om sin barndom och kanske reder ut varför man har problem som man har upplever idag, eller vart man kommer ifrån och sådär. Medan KBT handlar inte överhuvudtaget om så här, varför har du fått det här problemet, utan mer hur löser vi det, typ hur exponerar vi dig för det du tycker är obehagligt, så att du slutar tycka att det är obehagligt.
Mm. Så du rekommenderar terapi?
Jajamän.
Bra. Main nummer 2. Det känns som att det inte finns mycket vi hardcore fans inte redan vet om Therese. Så be henne säga något som vi inte hade en aning om. Svårt alltså.
Ja, det är svårt.
Kanske att du lurade pensionärer på 3.
Nej, men säg inte så.
Nej, just det. Förlåt, det var jag.
Det var
förlåt,
du var som gjorde det. Det var jag. Ja, nej, men kanske. Åh. Nej, jag vet inte. Vad skulle det vara?
Jag vet inte, jag känner inte dig. Jag känner dig lite nu.
Ja, ja. Nej, jag vet inte vad skulle. Nej, jag vet faktiskt inte. Men det är väl mycket så här. Jag tror att det är en egenskap som är bra att ha när man jobbar som influencer. Att man får folk att känna att det känns som att man känner personer i fråga väldigt väl. För när man väl funderar sen, så jag pratar ju aldrig om min barndom, alltså vad som egentligen hände i min barndom, hur var egentligen. Alltså, jag blev traumatiserad. Mm. Under min barndom, men det pratar jag aldrig om. Jag pratar aldrig om att jag blivit våldtagen 2 gånger. Jag pratar aldrig om mitt förhållande med min pojkvän. Vi har ändå varit tillsammans i 10 år. Han gjorde slut med mig och vi var isär. Och han träffade andra, jag gjorde inte. Hur har det påverkat mig? Och liksom, det är klart att det fortfarande lever kvar i mitt och Anders förhållande. Jag är 32 år och vill inte ha barn, och hur kommer det sig? Jag pratar inte om mina föräldrar. Jag visar i stort sett aldrig min familj. Jag visar aldrig mina far- eller morföräldrar. Så det är ganska mycket som jag inte pratar om, som är mig väldigt nära. Det som egentligen är mitt liv, känns det som att det pratar jag inte med någon om. Men ändå så är det väldigt många som känner att man känner mig utan och innan.
De här grejerna du inte pratar om, är det av respekt för dem eller är det för att du ändå vill ha någon slags integritet själv?
Ja, det är faktiskt utav respekt för dem.
Mm. Du hade gärna lyft på locket där.
Både ja och nej. Förr hade jag nog gärna gjort det, men idag så resonerar jag så att om jag väljer att prata om någonting i mina sociala medier, så bjuder jag också in alla att tycka och tänka om det. Och det är inte alltid som jag är redo att höra andras åsikter om allt. Mm. Sånt som inte jag har bearbetat ännu.
Mm. Mm. Bra svar tycker jag. Mail nummer 3. Älskar Therese och hennes kanal och jag har följt den väldigt länge. Men senaste året har kanalen förändrats väldigt mycket. Blivit mer vuxen typ. Och väldigt många videos anspelar mycket på sex och naket tycker jag. Finns många exempel på det. Känner typ inte att någon annan har reagerat på det dock. Och jag undrar mest varför. Lockar det fler tittare eller vad beror det på? PS dömer verkligen inte och säger inte att det är fel. Men jag är bara nyfiken på varför. Hjärta.
Jag tror precis som hon är inne på, eller han, att eftersom att det inte är någon annan som har reagerat på det här eller någon annan som har påpekat det, första gången som jag hör det också, så tror jag att det nog inte stämmer. Jag har inte själv en bild av att jag skulle ha något sexuellt fokus. Vad sa hon för någonting sexuellt?
Ja, men anspela på sex.
Anspela på sex i mina videos, nej.
Nej. Okej, men det duger som svar.
Vad för råd skulle du ha önskat att du visste när du fick din första panikångestattack?
Att jag bara skulle fortsätta att exponera mig och inte isolera mig.
Mail nummer 5. Varför är hon så hård mot sig själv? Om någon exempelvis, som hon nämnde i sin video häromdagen, klagar på att hennes Instagram-feed är för perfekt, så blir hon ledsen. Fast hon tydligt själv ser att så inte är fallet. Vem är det hon vill göra så nöjd? Måste alla vara nöjda, eller kan det räcka med att hon själv är nöjd? Hon borde inte ha så höga krav på sig själv. Hon är ju bra som hon är, även om hon röker någon gång eller inte alltid är vegan. Hon gör sitt bästa och vi alla ser ju det.
Vegan är jag alltid. Jag uppskattar mejlet att det är någon som ändå tycker liksom att jag duger som jag är. Men jag tar åt mig mycket, det gör jag. Mm. Jag vet inte varför, det är väl bara personlighetstyp.
Mm. Men det är ju alltså dålig krock. Det vet ju jag själv, och jag har ju liksom, alltså jag har ju 1% av din following liksom. Men just det här att man exponerar sig, man tar åt sig, man bryr sig om vad folk tycker, och ändå så bjuder man in till det. Det blir ju som en konstant krock liksom. Hur känner du att du tar det liksom? Är det självklart för dig att fortsätta med det du gör? För det måste ändå tära på dig att alltid ta åt dig hela tiden.
Ja, gud, det gör det jättemycket. Så jag ser inte mig själv jobba med det jag gör om ett par år. För att det funkar inte riktigt med min personlighetstyp egentligen. Så det är väl svaret.
Mm. Bra. Mail nummer 6. Fråga Therese om hennes rädsla över att skaffa barn. Hon ger uttryck för att vilja, men säger samtidigt att det aldrig kommer att bli av. Varför?
Jag tycker att det där är superprivat, så jag har bett mina följare att inte behöva prata om det. Och det är egentligen mest för att jag vet inte.
Men det är väl okej. Man behöver inte veta allt jämt.
Mm.
Då skippar vi det. Och det tror jag att folk har förståelse för. Hoppas i alla fall. Mail nummer 7. Vad har du kvar? Drömmar, planer. Du har ju uppnått så mycket. Vad finns det kvar att uppnå?
Oj, vad snällt sagt. Jag känner framförallt att jag måste ta tag i min panikångest, den som fortfarande släpar kvar. Till exempel så reser jag ju inte. Jag har inte flugit flygplan på flera år. Så att jag är ju hela världen liksom att upptäcka typ.
Mm. Ja. Mail nummer 8. Hur avgör du vilka du gör samarbeten med? Kan man göra vad som helst för rätt mängd cash? Och vad tjänar du egentligen på ett Instagram-samarbete?
Det är svårt att svara på. Vad var första frågan?
Hur avgör du vilka du vill samarbeta med?
De flesta samarbeten som jag gör, jag skulle säga 8 av 10 samarbeten, har initierats av att jag har kontaktat det företaget för att jag själv använder den produkten eller använder den tjänsten, och det är något som jag varmt skulle vilja rekommendera. Och det är väl det som framförallt avgör, att jag själv använder produkten eller tjänsten, eller att jag tycker att den är genuint bra.
Fy fan vad skönt att vara så pass stor att du kan kontakta företagen och bara, hörni, jag är lite sugen på att göra en grej för er. De bara, ja, ja!
Nej, men det kommer ju också liksom från min bakgrund som säljare, att det ligger i mig.
Mm. Säger företag alltid ja?
Nej.
Nej. Ofta?
Ganska ofta.
Kul för dig.
Ja.
Ja, vi hade ju 2 till här inbakat i ett. Kan man göra vad som helst för rätt mängd cash?
Nej, givetvis inte. Då hade jag ju gjort spelreklam hela tiden, för där finns ju mycket pengar, såklart.
Tack, vi vet. Det är...
Gör du spelreklam?
Aldrig. Det är något som jag lägger otroligt stor stolthet i. Att jag har nämnt det här podden tidigare, men skulle jag göra spelreklam, då skulle jag kunna tjäna 3-4 dubbla på den här podden. Men jag kan inte. Jag är ju nykter sedan ganska många år, 4,5 år. Och för mig är liksom missbruk, alltså beroende som beroende för mig. Och kan jag ta avstånd från någon slags problematik, alltså vad gäller missbruk, så gör jag det liksom. Jag skulle aldrig kunna leva med mig själv om jag gjorde spelreklam. Det går inte. Det ökar lavinartat och folk hamnar hos kronofogden med sms-lån och Lendo och skit i spelreklam. Det funkar inte. Och det värsta är, de som jag är allergisk mot mest, det är de poddarna som har spelreklam och sen direkt efter lånreklam. Man bara, alltså det är så här. Hur kan ni? Alltså det är så jävla hemskt.
Redligt.
Spela massa och sen låna pengar för att spela mer.
Nej,
så då tjänar jag hellre lite mindre pengar och har ett rent samvete.
Mm. Bra.
Detsamma, om du själv resonerar så, det är jättefint.
Mm.
För det är, som du säger, det är där pengarna finns.
Ja.
Men det är ju en bransch som är den smutsigaste av dem alla liksom.
Ja.
Mm. Så vi tar båda avstånd från det.
Japp.
Bra, Therese. Vad har du för relation till alkohol?
Jag dricker i stort sett aldrig. Jag kan ta ett glas champagne 2 gånger per år.
Mm. Är det på grund av att det var för mycket där under mediaåren?
Det var för mycket, alldeles för mycket under en period. Och när jag skulle börja gå i KBT för att bli av med min panikångest, så var det ett krav från min terapeut då att jag skulle också samtidigt gå i alkoholbehandling, alkoholberoende behandling. Och då fick jag träffa en person där på Maria Capio som efter att jag gick till henne i 10 veckor eller om det var 12 veckor. Och hon sa att jag var alkoholist. Och då vet jag att jag gjorde en video där jag berättade så här: ja, jag är alkoholist, för att jag hade nämnt det i en podd, för att hon hade sagt att jag är en alkoholist. Jag har börjat fundera mycket på det där att så här, om man är alkoholist, kan man då ta ett glas champagne som jag kan idag? Jag vet faktiskt inte. Så är alkoholist? Nej, jag tror inte det.
Du sitter ju med en expert här, vet du. Ja. Nej, men du är nog rätt ute. Att hade du varit alkoholist så hade nog det varit väldigt svårt.
För eller hur?
Just alkoholism, om man ska sätta ord på vad det är, så är det ju det här starka merbegäret. När man får is alkohol så vill man, så bara skriker kroppen efter mer. Mm. Så den skriker efter mer. Den skapar ett så här oemotståndligt merbegär.
Mm.
Det är det som är själva grejen. Så om du känner att du inte har det, så då har du nog inte sjukdomen. Så
nej.
Det är nog lugnt för dig.
Mm.
Det kanske bara var att du mixade ihop allt, för det var så mycket andra issues just då.
Ja. Och sen så har jag också träffat många behandlare, inte bara alkoholberoende behandlare, utan så här, alla typer av behandlare som gärna slänger sig med ord ganska snabbt.
Mm.
Man får många diagnoser när man går i KBT eller när man går i psykodynamisk terapi eller vad det nu kan vara. Så man får ofta diagnoser.
Så är det. Jag började göra en ADHD-utredning nu i våras.
Mm-hmm.
Jag gick hos en kille på... jag gick ett besök, hann jag gå. Det var på ADHD-mottagningen vid Sankt Eriksplan, Atlasmuren där. Och då träffade jag en läkare som sa: först och främst, jag har fått höra att jag har ADHD hela mitt liv. Alltså det är, alla tycker att jag är en klassisk ADHD.
Så han det, eller
nej,
du?
Nej,
du
sa, jag har fått höra det hela mitt liv. Jag är ganska säker på att jag har det också. Väldigt så här, men det är bara, alltså jag är väldigt övertygad om det. Han säger till mig så här: du har inte ADHD, du har borderline. Jag bara,
oj.
Va?
Det var första gången ni träffades, sa han.
Första gången vi träffas, säger han det. Han bara, du har borderline, det är den utredningen du borde göra. Och jag bara, det tror inte jag. Så läste jag på om borderline och det var så här, ja, men självmordsbenägen, ganska hård diagnos. Ja. Även om det finns såklart nyanser, mer eller mindre, så var det mycket där jag inte kunde känna igen mig i. Och så då blev det så att han la ner min ADHD-utredning, så den blev aldrig av. Så den blev
liksom,
ja, det är så jävla skruvat. Och så läste jag på den här läkaren. Jag la till och med upp ett inlägg på Instagram om den här läkaren, för jag blev så jävla upprörd.
Uh-huh.
Och då var det jättemånga som hörde av sig till mig. Vi har också träffat honom. Han är en kvacksalvare. Alltså, han var så känd som en fejkläkare som gör fel diagnoser och så här. Så att jag tror inte han jobbar mer längre nu faktiskt.
Oj.
Han jobbar inte kvar där i alla fall.
Konstigt.
Ja, men tråkigt för mig var att min utredning blev inte av och den går inte att tas upp igen.
Va? Så,
ja.
Varför då?
Nej, jag har försökt och de har sagt att ja, det är svårt när en läkare har lagt ner hela din fil, då måste du börja om igen och gå via...
Nej.
Vansinnigt. Så jag vill ju verkligen göra den utredningen, men ja, det är vad det är. Det där ska kunna snacka flera timmar om.
Ja, jag förstår.
Men det är som du säger, folk slänger ut så mycket olika diagnoser och sätter etiketter på människor väldigt snabbt i den där världen.
Mm.
Vilket är farligt, helt enkelt. Det är beklagligt. Nästa mail lyder: vad tycker du om skönhetsingrepp?
Jag tycker att det är tråkigt att det blir så normaliserat. Sen samtidigt så tycker jag att det är upp till var och en. Jag skulle aldrig skamma någon liksom som skaffar eller som gör skönhetsingrepp. Men det är tråkigt att det kryper ner i åldrarna.
Mm. Och sista mejlet lyder så här: kan inte du berätta storyn om det där märkliga samarbetet med Arbetsförmedlingen som verkligen blev en konstig snackis?
Vad är det hon tror att, eller vad tror du att hon syftar på att jag ska berätta för story?
Nej, men jag är inte så påläst kring det här, men jag tror det här med när ditt ansikte var på någon i rullstol.
Mm.
Eller är det känsligt?
Nej, en person som sitter i rullstol, hennes fötter var på mig.
Så var det. Mm. Och vad var det som hände och vad blev fel?
Det var en kampanj som Arbetsförmedlingen planerat under många, många år. Där jag och flera profiler blev tillfrågade ifall vi ville ställa upp och vara med som modeller bara i kampanjen. Och sen blev den här kampanjen väldigt kritiserad, vilket jag förstår i efterhand. Och jag tycker att det är väldigt tråkigt att fokus fort hamnade så fel. Och, eller det som är tråkigt är att fokus aldrig fick stanna kvar på det som var budskapet i grund och botten. Alltså att arbetsgivare behöver våga anställa personer med funktionsvariationer för att de går miste om kompetens. Så det är tråkigt att fokus hamnade snett. Jättetrist.
Bra. Bra svar. Och vi börjar bli klara.
Pju. Vilken pärs. Jag är helt svettig.
Ja, var det jobbigt?
Men, ja, jag spände mig väldigt mycket när jag måste tänka så mycket.
Det kändes som att du var lite på din vakt i början. Att du hade lite garden uppe men att du slappnade av allt eftersom lite grann.
Ja, men för jag visste inte riktigt vad jag gav mig in i.
Nej.
Det var inte väl det.
Ja, men hur känns det nu då så här efter?
Nej, det känns bra.
Ja.
Jag känner att det känns som att jag skulle vilja fråga dig många frågor.
Ja. Men det får du göra, men kanske inte här.
Ja.
För att det blir lätt så att under de här poddarna så är det ofta så att mina gäster börjar fråga mig frågor.
Mm.
Och det har jag inte emot. Jag tycker om att prata om mig själv. Men då blir det så att mina lyssnare får höra mina svar.
Ja, jag förstår.
100 gånger.
Exakt.
Det funkar inte.
Ja, jag förstår.
Så vi får ta en lunch någon dag istället.
Ja.
Och så får du fråga vad du vill. Om du vill.
Har du gjort någon intervjupodd med dig själv där du blev intervjuad?
Avsnitt 200 så intervjuar Adam Pålsson mig.
Nej.
Skådisen, du vet.
Ah, cool.
Ja, det var skitcoolt och det var supermysigt och jag var väldigt tacksam att en så stor skådis ville ställa upp på den grejen. Så ja.
Nej, vad kul. Men då måste vi rekommendera det avsnittet då. Lyssna
avsnitt
på direkt 200. Efter det här avsnitt 200.
Lyssna klart på den här podden och sen drar ni på Adam Pålssons intervju med mig, avsnitt 200.
Kul.
Tack Therese Lindgren för idag.
Tack för att jag fick komma, Nemo.
Hej då!
Hej då!